Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Teltans vänner. Det är så här att i dagarna så stängs transferfönstret vad det gäller övergångar i fotboll. Detta är någonting som intresserar mig. Dock tror jag inte att min gamla vapendragare Emily vill prata om detta, så jag har bjudit in en gäst. En god vän från en annan podcast, Munväder, och det är Tim som är med mig idag.
Ja, självklart är jag här. Det är kul att vara här också. Så...
Jo, men jag har ju gjort Munväder och Teltans vänner har gjort några grejer tillsammans, men nu blir det ytterligare. Vi kör på. Vi är ju vänner trots allt.
Precis.
Men vi kan ju bara ta kort. Alltså, det här, vi skulle prata om fotboll, sa jag. Hur långt... Du är ett fotbollsfan, men kan du förklara för de som lyssnar hur stort fotbollsfan du är?
Ja, jag ska väl... Kan vi börja säga att jag inte... har varit alltid det största fotbollsfanet ännu. Och det har fotboll har väl aldrig varit en jättestor del av mitt liv, men jag intresserar mig väldigt mycket för det. Just nu som sagt, jag har varit Liverpool-supporter i väldigt lång tid. Det börjar närma sig 20 år och samtidigt känner jag mig gammal när jag säger det. Fast man var ju liten kid då som inte liksom förstod och fick talat om för mig att ja, men du kan spela med Liverpool. Vi skulle spela FIFA 98 eller 99 tror jag. Tror jag 98 som vi skulle spela FIFA 98 och ja, vi hade ingen koll och så. Ja, men spela med Liverpool, de är bra. Sen dess har det bara varit Liverpool. Så.
Men vad heter det här på FIFA 98? Minns du inomhusarenan?
Mm, det minns jag.
Fantastiskt, vilka tiden. Nej, men jag är också reflekterande. Du sa att du närmade 20 år som Liverpool-supporter.
Mm.
Jag har ju ungefär samma. Jag blev en Gunner 98. Och det är ju, fan, det är ju 17 år sedan.
Mm.
Och det känns, någonstans känns det häftigt. För att jag kommer ihåg när man var yngre och började känna folk så där.
Mm.
Att man ofta tänkte att åh, fan vad coolt att den och den har hejat på det laget så länge.
Ja, det har ju varit, när jag tänker på det, det har ju varit support ungefär i hela Wengers karriär.
Han kom 96, mm. 97 kanske det var.
Ja, så det men jag... du har liksom varit med bara en tränare.
Jo, så det kanske där
det är lite, det är lite speciellt. Under min tid så har det varit en massa tränare. Jag kommer inte ihåg så mycket före Benitez. Jag kommer inte ihåg hur det är till exempel.
Nej, jag har bara fått historier om honom.
Jo, ja, men han vann ju trots allt UEFA-cupen under Liverpool, hans Liverpool-tid.
Jo.
Men det har jag knappt någon minne, för jag var inget jättestort supporter där. Det var faktiskt under Benitez som jag blev. Och ja, omkring 2005.
Jo, nej, men alltså, för det är lite spännande som du sa, att under min tid har jag bara upplevt en tränare i Arsenal.
Mm.
Och det är vackert på så många sätt. Men det var ju alltså, sen är det alltid att när man börjar heja på ett fotbollslag, oftast är det ju alltså speciellt. Det är inte något sådär, ofta är det slumpen som avgör. Det smärtar ju sen, men jag hade inte bestämt mig för att... Jag hade en pappa som gillade fotboll väldigt mycket. Och folk på hans jobb, de snackade alltid fotboll. Och så visste de att hans söner, att pappas söner då spelade boll. Så hade de frågat pappa, vilka hejar din son på? Så hade pappa sagt Arsenal bara.
Mm.
Men grejen var att jag hade inte bestämt mig. Jag satt och funderade, United verkar bra. Men att de hade Beckham, det tyckte man var coolt. Så hade jag tänkt, ja men Arsenal har ju Ljungberg, han är ju duktig. Satt man sådär hela tiden. Och sen bara, sen när pappa berättade, ja men jag berättade för en kille att jag är på Arsenal, då fanns det inget val. Då var det så på ett sätt kan man säga att jag blev tvingad att heja på Arsenal, men i sådana fall var det bästa som har hänt mig.
Mm. Ja, du har ju som sagt en, vad skulle jag säga, en, kunna eller påstå en mer traditionell historia bakom varför du hejar. Det har att göra med som sagt en förälder som hejar på något lag. Jag har ju inte direkt samma, och det är min farsa har ju kollat mycket på fotboll under tips extra tiden. Fast han var ju lite mer Queens Park Rangers och Blackburn snubbe.
Rimligt.
Så jag tror inte han på något sätt hejar på dem. Idag så kollar han och tycker liksom, han tycker om lag som spelar kul helt enkelt. Så han är inte sån där som direkt hejar. Han har inte den relationen till fotboll. Han är ju mer intresserad i ishockey. Så.
Också rimligt. Nej, nej, men det är ju, och sen med fotbollen har ju gått så att man ju alltid varit intresserad. Och just när man hade tyckt, när man började tycka om sport, just fotboll, och då var det var alltid så spännande att se vilka spelare är nya inför den här säsongen. Jag är ju också på IFK Göteborg i Allsvenskan och har gjort, ja, inte lika länge, men där är jag nog större supporter. Men det är alltid spännande att se, okej, nu kommer den här spelaren från den här klubben, hur ska det gå? Så det är transfer, när transferfönstren är öppnade, då är det nästan så roligast, tyckte man då, men sen när man har blivit lite äldre så är det nästan man följer det med, ja, det är inte kul.
Nej, det har ju varit lite så de, i alla fall de senaste åren för Arsenal. Om vi räknar bort kanske de två senaste åren, så har det ju mest varit att Arsenal har varit livrädda för vilka spelare de blir av med under transferfönstret, det... i och med att det alltid har varit en Arsenal-spelare som då blivit jagad av någon av typ Manchester City eller United eller Barcelona eller Real Madrid eller...
Jo, men den ena världsstjärnan efter den andra har ju försvunnit.
Mm. Men det verkar ju... Nu är det lite annorlunda för Arsenal. Nu är det ju Arsenal som är på huggen mer.
Jo, men grejen är ju det att det får man ju dra lite. Att Arsenal har ju alltid på ett sätt varit en rik klubb. Det är en av de lagen som har det bäst ställt.
Mm.
Men det grundar sig i att när de byggde den nya Emirates Stadium, när stod den färdig 2005 kanske, att de ägde ju inte den till en början, utan de hade avbetalningar, så de betalade ett antal miljoner varje år.
Mm.
Och nu är det på sista refrängen, och då kommer ju Arsenal äga allting där, så att är det en liksom Bruce Springsteen-koncern där, så får ju Arsenal jättemycket pengar för det.
Mm.
För jag vet att han har varit på Emirates och spelat. Ja. Men och det kan jag tycka att på så sätt känns det så oerhört härligt att vara en Arsenal-supporter. För som det ser ut nu så är det ju, ja, det är oligarker och folk från Qatar, kungafamiljen och så vidare som äger var och varannan fotbollslag och bara pumpar in pengar. Sen får man inte det resultatet, så drar man därifrån och klubben går till helvete. Som Portsmouth.
Ja.
Men så fungerar ju vare sig Arsenal eller Liverpool också för den delen.
Mm. Nej, det är ju, där har vi haft lite tur i alla fall, Liverpool. Där vi blir av med Humle och Dumle som ägare. Som då är George Gillett och Hicks. Jag glömmer bort vad han heter i förnamn.
Stevie kanske?
Nej, jag vet inte. Men i alla fall de två idioterna. De hade ju också haft några klubbar i andra sporter, i baseball tror jag, som de också hade liksom gått och kraschat totalt. Så det verkar som de var totalt inkompetenta ägare. Så nu fick vi ju några som faktiskt förstår vikten av att bygga långsiktigt och tänka på det. Eftersom fotbollen är ju för investerare och riskkapitalister, så är faktiskt inte fotbollen någon direkt lukrativ bransch. Om man äger en klubb, det är mest, för det mesta så kostar den dig som ägare. Det är oftast, de är ofta supportrar, många av dem, som vi gillar fotboll.
Jo, men på många som äger ett fotbollslag, det är alltså ren och skär kukmätartävling.
Mm, jag menar liksom, de menar för de här rika oljekejkerna så är det ju garanterat... Det är ju sånt där liksom prestigeprojekt och så här, men titta här, som Manchester City så kan ju de Mansour-familjen där kan ju liksom gå och skryta med sig, titta här, vi har liksom byggt ett liksom ligavinnande lag och vi har köpt in där, det är prestige i det, visa att våran metod fungerade, och det hjälper dem säkert när de ska hitta nya affärspartners, för det är många som använder klubbar som det för att hitta nya affärspartners och möjligheter att tjäna pengar. Så att även om de inte tjänar på själva klubben, så tjänar de i allting omkring det istället. Eftersom de kan attrahera investerare och det, så kan de säga, men investera också i mitt nya företag här också samtidigt.
Jo, men det finns ju en historia när du nämnde Queens Park Rangers.
Mm.
När Briatore, F1-killen, så hade han ägde väl den största delen, men så ville han ha lite partners.
Mm.
Och så ringde han upp någon på Lakshmi Metall.
Ja, men det är han Lakshmi, ja.
Och så förklarar de lite, ja, men vad ska de ha för det här då? Säger så mycket. Och så hade ju enligt historien då Lakshmi-kinnan sagt, vad fan, är det så dyrt att ha en nattklubb? Då visste han inte ens att det var ett fotbollslag, och det säger väl en del. Sen som sagt, Arsenal har ju en ägare som har ganska... Ja, alltså han behöver inte budgetera sina matinköp direkt.
Nej.
Stan Kroenke, han äger väl... Det är något NBA-lag. Sen har jag för mig han var i Colorado Avalanche också. Jag för mig han är från Colorado. Men han verkar ju... Alltså Arsenal har ju en sån... Att det är ju en skärpt grupp på så sätt. De här värvningarna som Arsenal har värvat den sista tiden, Alexis... för ganska mycket pengar, Özil för ganska mycket pengar. Det är ju inga lån.
Nej.
Alltså det är pengar som kommer för att klubben har fått in tv-avtal, kommit, ja, nu ska jag inte säga långt i Champions League, men de har fått pengar från Champions League. Och så vidare, det är ju inte, till skillnad mot, vad heter det, det var väl någon historia när Real Madrid värvade in Bale, att det i princip var lån det allra mesta.
Det är så med de spanska klubbarna. De lyckas ju garantera liksom via bankerna, eftersom de drar in såna sjuka mängder. De har såna stora intäkter, så bankerna garanterar dem hela tiden lån och det. För att de vet att liksom vi kan leva på räntorna på det här, istället för att de ska betala av allting de är skyldiga oss, så kan vi leva på räntorna istället. Det tjänar vi på längre sikt, tjänar bankerna mer på det än att kräva tillbaka allting de är skyldiga banken.
Men jag tänker då om som jag sa, Liverpool och Arsenal, de är på många sätt två ganska liknande föreningar.
Mm.
Och som gör det är väl samma sak med Liverpool, att när de landade Balotelli så är ju det för egna pengar.
Ja, jag vet inte, vi Liverpool har ju ryckte upp sin ekonomi betydligt sen vi fick de nya ägarna. Men jo, det är väl mestadels egna pengar, tror jag. Det är Financial Fair Play har ju också ändrat de där reglerna, så att ägare kan inte bara pumpa in till en investering.
Ja, men det var väl någon sägning, eller jag för mig, jag läst någonting att om man tar över en klubb så ska man betala lite, en viss procent av skulderna som finns också.
Mm.
Och jag tycker det är en jättebra grej, och jag tycker att Financial Fair Play är en bra grej, men jag tror inte på det. Det känns som det fortfarande finns en jävla massa kryphål för oligarklagen.
Mm.
Men om man ska ta det här till transfers,
det är ju transferhets nu, så...
Ja, men det är aktuellt, och det är ju både igår lördags avslutades ju SHLs transferperiod. Det var inget anmärkningsvärt som hände där på något sätt egentligen. Det var inga spektakulära köp. Men här då med på tisdag är det ju, nej, på måndag är det ju som fotbollsfönstret stängs. Sen är det olika tider beroende på vilken liga. Men jag har ju en känsla av att imorgon så kommer det vara någon, ett par riktiga dundervärvningar som går igenom.
Vilka är det du tänker på?
Nej, alltså nej, jag har ingen sån i tanke, men det är klart, sen andra spelar till Arsenal ser väl jag som dunder och värvningar, men ja, det ryktas väl att Rojs, han är väl inte kvar.
Ja, fast jag vet inte, det känns som den kom lite väl sent för att en sån stor värvning skulle...
Jo, men jag tror inte på honom till Arsenal, men det har ju varit snack om i princip alla lag hela fönstret. Men för jag kommer att tänka på det när... Eller januarifönstret, det finns ju vissa tränare, Wenger, som säger att januarifönstret är fullständigt meningslöst. Och på ett sätt är det ju det.
Jo, ja, men det är ändå så tycker jag att... visst, det är meningslöst det där, men det är bra om man har ett fönster ungefär mitt i säsongen. Som när, låt säga att man har fått långtidsskador och det, och då måste, tycker jag, klubbarna få möjlighet att kunna värva in en nervärdig ersättare. För visst, man kan ju argumentera för att man egentligen ska plocka in någon från ungdomsakademin eller från reservlaget. Men ibland, låt säga att Jack Wilshere blir skadad.
Ja, gud förbjude.
Ja,
det kommer ju ändå.
Ja, men alltså Jack Wilshere blir skadad och Ramsey. Liksom bara ha ni i reserverna som är någorlunda någorlunda ett gediget gedigen backup.
Är det ju Coquelin? I princip. Nej, men jag förstår det, men jag skulle hellre ha upplägget som de har i NHL. Att du kan vända under en hel period, sen stänger det. Och då är det i princip slutspel.
Nej, jag gillar att det är ganska slutna perioder och fönster, just för att undvika att det blir det där liksom hetsen och för små, för, och det är, jag tror för mig att fönstret är faktiskt till för att skydda småklubbarna, att de inte blir uppkäkade mitt under säsongen utav de här storlagen till exempel. Så det finns bara två tillfällen de kan köpa spelare av varandra.
Jo, det är också rimligt.
Och det tycker jag att så ska det faktiskt vara. För att det är väldigt mycket, man tänker inte på det. Många av reglerna är där faktiskt för att skydda smålagen, att de aldrig blir sönderköpta mitt under. Och låt säga att de köper sönder ett lag mitt i november eller någonting. Och det är inte liksom säkert att man kan fixa en ersättare. Speciellt inte småklubbar. Småklubbarna har betydligt svårare att hitta ersättare från när deras nyckelspelare sticker till större klubbar.
Jo, Sverige, men vi tänker så här, alltså, du är positiv till att det finns två tidsperioder.
Visst, alltså, men man kan ju argumentera för att det här januarifönstret kanske är aningen för långt. Man kunde kanske ha två mindre fönster.
Jo,
eller bara göra det mindre. För liksom nu så har det ju blivit, det verkar ändå så bli det här, att det händer mycket i början och i slutet av de här fönstren, och det händer inte så jättemycket i mitten av dem.
Nej, det är nog rätt. Det är ju så det är likadant på sommarfönster.
Och dessutom så är det ju fortfarande tillåtet att lägga bud och värva spelare utanför fönstren. Det är bara att de går inte över till klubben om det inte är transferfönster.
Jo. Men
så det förhindrar ju inte från klubbar från att förhandla utanför fönstren egentligen.
Nej, alltså de får ju förhandla med spelare som har mindre än ett halvår kvar på kontraktet.
Men jag menar, de får ju buda på spelare i oktober. Hur får de ju buda på en spelare? Det är bara det att det begränsar ju när han kan komma. Och klubbarna brukar oftast inte vilja jobba på det sättet. De vill ju gärna, när jag budar så kommer spelaren, när han accepterar.
Jo, det hade väl känts lite så, man är överens med en spelare i oktober. Sen vet man, okej, vi får vänta 2 månader här nu. Eller 3. Nej, men alltså, vi tänker så här, fönstret överlag här när spelare skeppas fram och tillbaka. Tycker du att det är spännande det här att se, okej, spelare X går till det laget och sen försvinner den spelaren och så vidare och så vidare. Tycker du att det är intressant att följa? Håller du dig uppdaterad och har koll på det senaste?
Ja, inte så mycket. För det mesta så är ju fokuserad att se vad liksom de lagen jag följer gör, och sen är det väl ibland se vad en del andra lag gör för intressant övning. Ibland det roligaste tycker jag är på något sätt, det är kul att följa Italien, för det här, där händer alltid, du vet, det absurda med att en spelare går till en klubb, sen går, ska de hitta en ersättare från en annan klubb, och det blir ju den här cirkelrörelsen. Men det var någon sån här affär mellan 3 klubbar där de köpte spelare av varandra i princip. Jag tror det var Inter, Milan och så var det någon mindre italiensk klubb. De köpte anfallare för att ersätta varandras i princip. För Milan ville bli av med en anfallare och köpa in en ny, och så köpte den klubben den, och de köpte från Inter, och Inter köpte därifrån. Så det blev liksom trögel. Jag tyckte det var sjukt så här humoristiskt att se liksom hur det fungerar.
Men det är inte därför man gillar italiensk fotboll, just att det är det där, att det är ju samma sak du och jag brukar skämta om när spelschemat sattes något år och Napolis ägare De Laurentiis blev skitförbannad, drar därifrån med sin vespa.
Han pratar om korruption och korruption och fixade liksom spelscheman och sen drog iväg i
men sen mod. Om man liksom är, ja, alla vet ju vad Neapel till viss del är känt för.
Ja.
Så kanske skulle vara lite tyst. Nej, men så, och där i Italien, det som jag tycker är anmärkningsvärt är att två lag kan ju äga en spelare. Och då blir det ju svårt, för att du vill köpa den här spelaren, men då är han ägd av både Empoli och Torino.
Jag tycker inte liksom det är okej, det där med delägande. Och det är visst en grej för Italien, men det är också det här som man hör. blev tyvärr en stor trend bland en del spelare, speciellt sydamerikanska spelare, att de ägs av antingen av deras agenter eller att de ägs av något konsortium som i princip är ett, de livnär sig på att äga spelare.
Ja,
de är ingen klubb eller någonting. De äger bara spelen för att de ska tjäna pengar på dem när de säljer dem vidare. Och när de ibland går, du vet, när de går vidare till de här ligorna som inte tillåter delägarskap, som England till exempel, så blir klubbarna tvungna att köpa 100% av spelen. Så det kan bli jävligt dyrt. Det är därför det är en del som Neymar, att han dröjde sig kvar länge. Det var ju dels på grund av den här delägarskapen, plus att Santos hade ju lyckats fixa att banken betalade hans lön för att de skulle ha kvar. Så han blev ju svindyr för Barcelona att lösa.
Men det fixade ju Barcelona på sitt sätt.
Ja.
Nej, men det är det man kan liksom, på ett sätt tycker jag att det här transferfönstret, att det är så sjukt just det. Dels är det ju pengarna som kastas iväg. Alltså det är enorma pengar, man ser att det har ju bara blivit alltså högre och högre summor. Jag tittade innan vi började spela in att en av mina favoriter, Zinedine Zidane, när han blev världens dyraste spelare, i dagens värde skulle det inte vara särskilt dyrt.
Alltså har du räknat om valutan också eller?
Nej, nu såg jag ju bara siffrorna, att det var si och så många miljoner euro.
Hur många var det?
Det kommer jag inte ihåg. Jag kollade innan, men jag kan kika lite diskret här.
Ja, men just det som sagt, det jag sa där, det tycker jag är en väldigt trist utveckling i sporten, just det där med delägarskapen. Och det där liksom, så tycker jag FIFA måste liksom sätta ner foten och säga att det inte liksom är okej. Jag vet inte, visst, fotboll är, idag är den så himla kommersialiserad, men FIFA måste sätta ner foten och faktiskt bannlysa delägarskapen. Så att alla spelare som just nu är delägda, de löses ut från de där delägarskapen. Liksom de erbjuds en summa eller någonting. Så det är bara det, för jag tycker att det har ingen plats i sporten. Det gynnar inte på något sätt sporten. Det gynnar några rika kapitalister som i princip bara vill, som bara ser en möjlighet att profitera på det. Och jag gillar det absolut inte. Jag blir rosenrasande. Vissa klubbar vill ju inte ens ha med sånt att göra. När de säger, ja men det här är inte sånt spelare, nej, han är delägd av något konsortium, vi drar oss ur, för vi pallar inte med och förhandla med två parter för att köpa en spelare.
Nej, men alltså, det håller jag ju med. Och det finns ju betydligt många fler än vad man tror om det där. Alltså det är ju inte bara, det är ju faktiskt, det är ju inte så jätteovanligt att det är så.
Var det inte någon spelare som spelade allsvenskan som hade något liknande märkligt ägandeskap?
Jo, Wanderson hade ju det.
Ja, just det.
För mig, en av allsvenskans bästa som jag har sett spela.
Mm.
Fantastisk. Sen hade han i Krasnodar. Men vad heter det? Kanske en liten pik. Ja, bättre än guys. Men vad heter det? Ja, men det är just det. Just den här grejen att man är ägd av två klubbar.
Mm.
Det var ju någon historia när vad heter han? David Löfqvist från Mjällby. Han fick kontrakt med Parma och tog ju det. För jag menar, gå från Mjällby till Parma, det tar man ju.
Mm.
Men då är det så att Parma äger ju hur många spelare som är, så just att det är hälften. Och de har jättemånga i sitt stall, men bara lånar ut. Alltså
det är som Udinese då.
Ja, Udinese, att han som äger Udinese äger även Watford och någon klubb till.
Är det inte en i Spanien? Espanyol är det väl?
Ja, det kan det vara, men där skickas det ju spelare runt hela tiden.
Mm, alltså det ser jag inte på något sätt någon alltså jätteproblem, för det känns väldigt moraliserande att tala om för klubbar, ni får inte äga för många spelare. Har man pengarna så får man göra det, och det är på något sätt, de lånar ju ut och utvecklar. Alexis Sanchez är ju ett bra exempel på en som faktiskt lånades ut.
Och sen kom han till den finaste klubben.
Ja, men alltså han utvecklades ju via det där utlåningssystemet de hade i Udinese.
Jo, alltså jag menar inte så att det är fel, men jag tänker att det är också, det känns, vad ska man säga, på ett sätt känns det problematiskt när man har såna enorma trupper.
Jo, det är ju lite Chelsea jag har ju kritiserat för det, att de har köpt upp alla talanger eller vad det var.
Jo, men
och du ser ju nu hur det har gått. De har ju tvingats att sälja en del av sina lovande talanger.
Jo, men det är alltså,
det var främst för att spelarna tröttnade på att ständigt lånas ut varje säsong, och de visste inte vart de skulle spela. Ja, spelar jag i Chelsea eller spelar jag någon annanstans i Europa?
Ja, nej, men det, vi satt ju och pratade lite igår, du och jag, vi kan ju ta det här ett svenskt perspektiv. Vi satt och hade en lång diskussion om John Guidetti. Det har väl i princip alla fotbollsintresserade pratat med om John Guidetti. Men då är vi just inne på det, att vad tjänar man på? Sen får man ju förstå, man spelar fotboll och en av världens bästa klubbar vill köpa en. Det är klart att man blir ju till sig och vill visa sig, men det är också det är ju fel om man bara går direkt som att det är någon som knackar på liksom. Och just med Guidetti har vi ju sett att, jag vet inte hur många år han har varit i City, men där har han ju inte presterat någonting, men han har varit utlånad från sig till Stoke, så har han ju faktiskt varit bra. Jag menar, det som hela, jag är orolig, jag är inte sömnlös, men när spelare från Allsvenskan, att de har gjort en halv, högst en säsong är bra, sen ska de dra. Det slutar ändå med att de kommer hem.
Ja, alltså det är ju det som är just problemet med Allsvenskan, som på något sätt är på många sätt en farmaklubb för Danmark, Holland och i viss mån Tyskland.
Jo.
Och ja, Turkiet glömde jag också.
Ja, det är på väg att bli en farmaliga till Kina också.
Ja, men alltså just det med, alltså det som man har diskuterat, vet jag, på landslagsnivå, just varför, hur man ska på något sätt stöta det här problemet med, eller hur man ska möta det problemet med just att unga spelare väljer att liksom sticka utomlands för tidigt istället för att stanna kvar och eventuellt slå sig in i A-lagen i Allsvenskan och Superettan. För det är så sjukt många som man säger, de gjorde ju någon studie, jag vet inte om det var Sportbladet som gjorde den där studien för ett par år sedan, där de hade kollat på alla svenskar som hade, tonåringar som hade lämnat för akademier i Europa. De hade ju liksom pekat på vilka som hade utvecklats, och jag tror den bästa exempel där var typ John Guidetti faktiskt. Och de flesta andra hade inte, de hade blivit släppts av akademin när de skulle ha proffskontrakt, alltså ett A-lagskontrakt. Så hade de ju släppts, och så hade de eventuellt, många av dem hade liksom åkt tillbaka till Sverige, och en del hade ju till och med gått ner och spelat typ division 1 eller division 2 i Sverige. Så de hade ju liksom till och med inte ens platsat i de A-lag de kom ifrån.
Nej, men det är det man tycker är så jävla knepigt, för att sen jag kan ju inte sitta här, man får ju tänka sig in själv, skulle jag vara spelare, ung Arsenal ringer, det är klart det lockar att sätta en kråka på kontraktet. Men sen måste man ju tänka att, men som sagt, det verkar så jävla enkelt att sitta framför en datorskärm och spela in ett poddavsnitt med en kompis och sitta och säga att du borde göra så här och så här och så här och så här, så funkar det ju inte. Men man blir ju oberoende för det. Dels är det ju sådana enorma pengar.
Jo, ja, men
och det har vi ju sett. Alltså, det är på något jag lyssnade på.
Alltså allsvenska lagen har ju inte, förlåt om jag avbröt, men allsvenska lagen har ju lite av det problemet att många av dem är beroende av att sälja spelare för att gå runt ekonomiskt.
Jo, men det är de största klubbarna i allsvenskan. Det är ju jävligt viktigt för dem också att sälja.
Jag kan förstå det, för jag menar, du ser bara på Malmö nu som har under faktiskt nu ett par år kunnat lyckas hålla kvar en del av sina spelare. Men problemet är ju att många av dem har börjat gå som bosman, och det betyder att Malmö inte tjänar någonting på dem.
Ja, det är man under en viss ålder får man ju utbildningsbidrag, men det är ju inte
det är ju inte närheten av de summorna om de hade haft en övergångssumma på 10 miljoner till exempel, inte de summorna.
Nej, för fan, det är ju kaffepengar. Nej, men det jag skulle komma till att, att man ser att jag lyssnade på en podcast med Glenn Hussein var gäst där, och då lyssnar man ju. Men då snackade jag lite om när han var på också i Liverpool, då var ju han, alltså det, då var ju Liverpool ännu större än vad de är idag.
Mm.
För alltså, no offense, men då var de ju svin mycket bättre än vad det är. De var ju skitbra då och hade jättemånga bra spelare, och så fick jag den på sig, men hur mycket tjänar du ungefär? Och det var ju liksom 1-2 miljoner varje år. Och då var det en av de absolut största klubbarna.
Mm.
Men idag finns det ju liksom de som har det i veckan.
Precis.
Och de allsvenska lönerna, det finns ju de som absolut kan ja, ha tjänstefolk. Men allsvenska lön, för vissa tjänar ju otroliga pengar.
Jo, alltså precis. Det är, jag vet inte vad tjänar de som tjänar mest i IFK.
Nej, men det är ju, jag vet bara vad vissa tjänar, och det är ju, det vill man ju knappt prata om.
Men säg bara.
Jag läste någonstans att Nordin Gansic, som knappt spelar, han hade över 100 i månaden.
Mm.
Så Berlense hade över 100 i månaden. Ja, Tobbe hade ju definitivt över 100, men han är ju värd allt. Nej, men jag menar, alltså, det är ju enorma pengar där också.
Mm.
Som att idag kan du tjäna lika mycket allsvenskan som man gjorde när man spelade i Liverpool slutet av 80, början av 90.
Jo, och det är det, och det som, alltså... En sak som är bra då är ju att man alltså, jag tror man liksom behöver på något sätt utbilda bland spelarna lite mer och prata om liksom mer vad det innebär att lämna till en akademi och tala om hur det föregår. För många tänker liksom där att ja, men liksom i värsta fall så kommer jag tillbaka till Sverige, tänker många. Och den attityden är ju liksom liksom helt fel, för det är till och med många av dem som liksom har misslyckats där. Vi har ju Astrid Ajdarevic, han var ju i Liverpools akademi.
Ja.
Men han blev ju släppt och han kom ju tillbaka och gjorde i och för sig ganska bra i Norrköping.
Väldigt, väldigt bra ska jag säga.
Jo, men ändå, alltså, han var inte på land, han var ingen, jag vet inte om han någonsin var nära landslaget.
Det kan det ha varit någon januari-turnering, men nu är han ju i Belgien.
Mm. Det är just det jag menar, liksom att alltså, man måste liksom kanske mer fokusera mer på att liksom utbilda de här unga spelarna, så de tänker det, för att liksom är man 15-16 år så är man inte liksom egentligen inte mogen nog för att ta ett sånt beslut om man lämnar, ska lämna för en stor klubb.
Nej, men det är det man tänker på sen.
Och de tänker så här, ja, men de har mycket bättre utbildade tränare och mycket bättre motstånd och utmaning och det. Jo, förvisso, men för vissa är det riktigt jäkla hårt, och det är en del som liksom kommer tillbaka knäckta. Och jag menar också, tänk på det liksom, att om man inte lyckas så kommer det slaget vara ganska hårt när klubben säger nej, vi erbjuder inte ett A-lagskontrakt, vi släpper dig.
Jo, då...
Och jag menar, det kan är nog för mig, tror jag, hårdare än att liksom istället slåss på en A-lagsnivå i Sverige.
Jo, men det är det jag också tycker, att det, dels blir att alltså, allsvenskan för mig, den betyder så fruktansvärt mycket. Alltså jag blir arg så fort folk säger att den är dålig. Sen fattar jag att skulle ett allsvenskt lag möta ett lag från Premier League, det fattar vi hur det skulle gå.
Jo.
Ja, men sen är det som det, alltså, jag stör mig att folk ser som, i värsta fall kan jag väl spela några år i allsvenskan och sen dra igen.
Mm.
Spel, det är ju så, alltså, alla har ju den inställningen att ja, men här funkar det på ett antal år.
Mm.
Alltså, allsvenskan är, alltså, man kan göra, allsvenskan har potential att bli jävligt bra.
Mm. Alltså, om jag säger då, jag tycker nu allsvenskan igen har på något sätt visat bra liksom utvecklingstecken. Jag tänker ju för bara på Malmö då, som visade i Champions League att de inte var några pushovers.
Nej, alltså visst, de kom visst, ju...
Ja, de kom ju... Kom ju,
men det var ju ingen, alltså...
De var ju inte, det var kanske bara i någon match som de var någorlunda utspelade, men andra matcher så gjorde de bra i prestationer mot Atletico Madrid och sådana där lag. Och ja, Juventus, mötte de inte, ja. Juventus också?
Juventus, Atletico och Olympiakos, så det är inga...
Det var ju inte liksom den... Det var inte liksom den optimala gruppen för Malmö och hamna i.
Nej, men det är det man ser. Men det är också där som jag tycker det blir problematiskt med Isak Kiese Thelin.
Mm.
I mina ögon har han varit bra en halv säsong, för att han kom i somras till Malmö.
Från?
Norrköping.
Ja.
Och jag menar, det är ingen som vet. Det kan ju bli så. Nu låter det som jag på något sätt hoppas att det går dåligt för de här. Det är jag definitivt inte. Men jag tror man ska akta sig att man har mycket mer att bevisa. För mig är det så. Det är samma sak i hockey. Eller
för jag menar, alltså, det säger jag också. Man ska också tänka på det. Han kanske också hade en formtopp och det. Alltså, för att man på något sätt ska kunna på något sätt argumentera för att jag behöver spela i en bättre liga, då är det att du ska under en period, under en längre period, inte en halv säsong, inte ens en hel säsong, kanske en och en halv säsong, visa att jag är för bra för den här ligan, som Afonso Alves visade i Malmö, som Zlatan visade i Malmö.
Men det är nog tydligaste exemplen. Alltså ja. Afonso var ju, han gjorde ju vad han ville.
Ja, men du såg det. Sen gick ju båda till Holland. Och visst, Zlatan tror jag, Zlatan är en sån som har utvecklats, ska jag säga, han har utvecklats jämnt men inte supersnabbt.
Nej,
alltså, liksom han har visst, han har varit fixstjärna. Och man ska tänka på att media i Sverige har skrivit upp honom lite väl mycket under åren, genom åren.
Ja, men det är nu på senare tid utländsk media har förstått hur jävla bra han är. Det är den uppfattningen jag har.
Ja, men liksom han är ju, det är ju som nu han liksom har varit på absolut bäst nivå. Han har ju gått liksom sakta och sakta och sakta. Han har varit liksom, jag vet, länge, du vet, en bra anfallare, men och han nämnt såhär, så värvade han till Barcelona och det. Och sen liksom, jag tycker det liksom har gått sakta. Han är ju en som har blivit bättre med åren. För jag menar, han var ju extremt ojämn när han var yngre.
Ja, det, alltså, visst, han får ju, det blir ju, han beter sig fortfarande lite dumt, men det är ju inte, nej, men han har ju blivit helt klart bättre. Men jag är ju med på det. Zlatan, Afonso, David och Wanderson, de var ju för bra, det såg man ju.
Jag menar, men Wanderson här har ju flera vändor visat att han, hans nivå är förmodligen för hög för allsvenskan.
Jo, men det är han. Sen vet jag inte varför det, varför saker och ting blir som de blir för Wanderson. Men
nej, det är väl hans agentsituation, gissar, som håller på och rör till det hela tiden. Att han styr så mycket av det.
Jo, men sen är, om man går till så här, det, jag har koppling till IFK Göteborg här. Många av dem som Blåvitt har skeppat iväg. Jag tycker det är på, alltså, det är klart man säger, för att nu är det mitt lag och man tänker var kvar hela tiden, fan jag gillar ju som spelare, men Sam Larsson och Ludvig Augustin som drog nu. Jag tycker inte att de har visat så där jättemycket egentligen. Och jag hävdar det att Ludvig var inte bra förra året. Sam Larsson är bra, men han har mycket mycket kvar att lära sig.
Ja, han är inte på något sätt, bara jag har inte följt, sett några matcher, så inga matcher förra året, men man måste ju, tycker jag, jag tycker liksom att, som jag förstår, bara jag har inte Sam på något sätt, han har inte liksom varit den som har stuck utropstecknet i Göteborg.
Ja, då och då, men det är ju inte, alltså det är att många tycker om honom för att det är otypiskt blåvitt spel han sysslar med. Kanske därför jag tycker att han har mycket kvar att bevisa. Nej, men just att jag tycker att det blir vanskligt, för jag tror inte, nu tog inte de några jättekliv, Ludvig Augustin som gick till FCK Köpenhamn och Sam Larsson till Hemofen, så det är inga jättekliv.
Ja, men jag tycker vi har Augustinsson så i hans fall, alltså jag vet att han har skrivit en hel del om honom och det, och FCK är väl ett ganska bra steg för honom ändå, tycker jag. Att han istället för att ta ett jättekliv nivåmässigt. För jag hävdar ju nu att allsvenskan börjar väl mer och mer och närma sig danska ligan nivåmässigt.
Jo, men jag det menar, tror jag.
Om Malmö liksom börjar, jag menar, med tanke på Malmös prestation i Champions League, så tror jag också att de andra svenska lagen börjar också och kliva upp några nivåer också för att kunna konkurrera med Malmö. För det ska bli intressant att se om Malmö kan ta titeln igen, eller om de andra lagen faktiskt ger dem en kamp.
Ja, naturligtvis hoppas jag att det äts pyttipanna på Kamratgården i november.
Jo.
Men det som jag har tänkt på, det som många supportrar säger, att det är farligt för svensk fotboll att Malmö är så bra. Nej, det är det inte alls det. Alltså visst, Blåvitt hade inte kunnat värva in de spelarna som Malmö har gjort. AIK hade nog inte heller kunnat gjort det, men
det är bra att Malmö nu har utnyttjat det här tillfället att de har spelat i Champions League. För de har ju på då sätt kunnat nu rekrytera spelare som aldrig har varit tillgängliga innan.
Nej, men det är det jag menar, att i långa loppet gör det att Sverige får en bättre,
vi får en bättre rankning och får fler platser ute i Europa och bättre sidningar ute i Europa. Vilket ökar möjligheterna, plus att det är den här vad man kallar för överspillningseffekten i ligorna, som där ligor som har bra Europalag brukar de andra lagen i ligan brukar ha lite lättare att rekrytera spelare, för de spelar i en liga där det finns några bra lag.
Jo, men sen det finns inget annat att göra än att säga att Malmö FF har gjort det så fantastiskt bra. För det är, alltså det, man kan ju inte säga någonting annat om det.
Mm.
Men det, som sagt, det, nu ja, kanske man hamnade ifrån det här med transfers, men jag tror, alltså i regel så är det att jag tycker att många svenska unga spelare, eller alltså unga spelare väl lag, att de drar på tok för tidigt. Alltså för en allsvenska gör de det. Det är väldigt få jag har sett när man har känt. För jag hävdar att jag har fan bra koll på allsvenskan. Jag kollar de flesta matcher det bara går. Alltså så har jag tid, så är det allsvensk fotboll på tv. Så enkelt är det.
Mm.
Det är inget alternativ, det måste.
Jo.
Och då har man ju sett vilka spelare. Så det finns ju vissa man tänker att han skulle på sikt kunna blir bättre i en mycket större klubb.
Mm.
Men jag vet inte, och sen ser vi ju vart de här som har dragit, vart de går. David Eckham, han drar till USA.
Mm.
Jag är inte så här, aha, Magnus Eriksson drar till Kina, Kaching, beror det på.
Mm.
David Kiese Thelin drar till Bordeaux, det är en bra. Det är ett större lag, och han startade väl första matcherna för mig.
Jo, de tror, de med tanke på den summa de betalar, så verkar som de tror på honom. Man jo. Fick väl en ganska hög summa för honom, har jag för mig.
Men det var 40-50 någonstans.
Det är väl en av de högsta på senare år i alla fall. Alltså det är väl en av de högsta sen Zlatan lämnade.
Ja, Zlatan är ju störst naturligtvis.
Ja, det är ju den på något sätt är frågan om den någonsin kommer att slås.
Ja, fast om man, det låter dumt, men det är bara 82 miljoner.
Alltså, för allsvenskan så är det ju, tycker jag, det är väldigt imponerande att en allsvensk klubb har kunnat liksom kränga 82 miljoner för en ung spelare.
Ja, i och för sig, men
visst, när man tänker på det, jo, det var Zlatan, men på den tiden så visste man inte om att Zlatan skulle bli en av världens bästa anfallare. Han var liksom en väldigt stor talang, ja.
Ja, men sen det hade han sitt förmörg och sådär.
Ja, på den tiden, ja, så var han ju verkligen en spelare som kunde gå liksom bu eller bä, kunde gå rent åt helvete. Och det var ju en säsong där, i en av hans första, tror jag, i Ajax, som höll på att gå riktigt snett.
Jo.
Där han hamnade i bråk med tränaren, tror jag då.
Ja, det gjorde han ju Barresa också.
Jo, men det var ju en helt annat skede av hans karriär.
Nej men så är det ju. Sen jag tror faktiskt att många har sett på Zlatans karriär, okej, han går till Holland, sen går han sakta men säkert, men man måste fatta att Zlatan är Zlatan. Alltså det är ingen av dem som spelar nu i allsvenskan kommer vara i närheten av Zlatan.
Mm.
Det kan jag sätta en tunna skit på, för jag menar, så är det. Sverige kommer inte få fram en eller det är väl 20-30 år när Sverige får fram världsspelare. För man tänker nu, då är det Zlatan. För 20-30 år sedan, då var det Tobias Nilsson.
Mm. Alltså det kan ju mycket väl vara så att vi, nästa världsspelare som kommer fram från Sverige, det kan vara liksom så långt fram som 10, 20, kanske 30 år framåt i tiden.
Jo, men
som den spelaren kommer att vara det. Men det är också det man kan påverka det enormt mycket. Det är ju väldigt mycket svar på hur man utvecklar talangerna. Alltså just det, för Sveriges arbete med ungdomar har ju liksom halkat efter under den senaste tiden, och det har man ju sett. Nu i och för sig har ju några ungdomslandslag börjat imponera, men det är ju inte på något sätt något betyg att de här spelarna kommer att bli bra seniorspelare.
Nej. Men jag menar, så om man ska inte dra för stora slutsatser av att det gick jättebra för Sverige i U17 VM.
Man ska dra slutsatsen att vi har en bra möjlighet att de här spelarna får de rätt vägledning och rätt utbildning, så kan vi liksom ha en bra generation med spelare.
Jo men så är det, för man ser att det här laget är bra tillsammans, man ser på U21. Men jag tror att man ska vara...
Det kanske kommer någon, två, tre stycken. Det är det som är sjukt, även de mest framgångsrika ungdomslagen, även liksom även England, Frankrike och Tyskland och det, även de liksom landslagen som brukar vara liksom där framme. Nigeria brukar alltid vara bra i ungdomsmästerskap. Men titta på vilka spel de har odlat de senaste åren. Det är inte så fruktansvärt många som har slagit sig in i det nigerianska A-landslaget.
Nej, och så, fast nej, när du sa Nigeria, det första jag tänkte på var Jeje och Kocha, men det är skit länge sedan.
Ja, men jag menar den senaste är typ, jag vet inte alltså, liksom jag tror de vann nu, tror jag, de gick ju långt i U17 VM också. Jag tror de gick de inte till final.
Jag kollade inte en enda match faktiskt.
Det gjorde inte jag heller, men jag följde i alla fall. Men skitsamma, jag tycker vi har gått väldigt långt ifrån det här med transfer deadline. Jag tänkte fråga dig, Arsenal, är det någon förutom Royce, är det någon annan de har tittat på under fönstret som kanske inte nu händer längre? Men
jag tror ju inte på Royce för 5 år. Vad fan ska han i Arsenal att göra?
Jo, ja, men alltså, är det någon spelare som är på...
Schneider Lane snackas det om, och det finns ju de som hävdar att Arsenal har lagt det busa 15 och godkänt. Jag vill knappt tänka på det, för jag minns apropå trading deadline, eller ja, deadline day, vi satt och skypade när Özil var klar för Arsenal. Och jag var ju ganska nervig där.
Ja, den kom ju väldigt nära, väldigt, väldigt, väldigt nära deadline.
Jo, så jag menar Arsenal, jag tror ändå att de kan landa Schneider Lane, jag hoppas det, för att ja, nu finns det ju pengar.
Fast vad ska Arsenal med nu en mittfältare till?
Ja, man måste ha en defensiv mittfältare också.
Ni har ju flera defensiva mittfältare som spelar där. Så ja, ni har minst 2 stycken, tror jag.
Ja, och vilka är det? Och håller du dem särskilt högt?
Är det inte Kokelin och Arteta som
brukar spela? Arteta är skadad för jämnan.
Ja, men Kokelin då? Det är en ung spelare.
Ja, men det är på sikt.
Titta på sikt, alltså han debuterade ju flera år sedan han debuterade.
Jo, men han är lite... Jag nämner att han har överraskat när han har spelat. Jag tycker han har varit bra, men...
Jag tror det var någon match jag läste där någon sa att han hade neutraliserat en väldigt bra spelare.
Ja, det var ju mot City, då var han grym.
Jo, det var det jag läste, för han spelade väl som defensiv mitt där, va?
Ja, det är där han är bäst.
Men det är lite, det är väldigt ballsy av honom att ställa liksom en 20-åring relativt oprövad fransman i ett sånt viktigt, i en bortamatch mot City.
Men jag hävdar ju att Arsenal ska ha 2 defensiva, 3 offensiva mittfältare och en spjutspets. Eller så de spelar. Nej, men annars, alltså deadline, alltså i sig är jag egentligen inte så jätte, alltså för de sätt Arsenal är inte så jätteintresserad. Det kan vara kul att ha på i bakgrunden. Ursäkta. Man hör folk snacka fotboll och så här, det tycker jag är kul. Men alltså om Bondo värmar in någon, jag bryr mig inte så mycket.
Nej, det är så omfattande så det är svårt att...
Nej, men man har ju koll på sin egna lag. Du kommer ju följa och kanske höra av dig med Liverpool landade spelare X.
Nu tror inte jag att Liverpool kommer att värva någon. Det känns inte som någon ens nära. Det har ju varit snack om anfallare hela fönstret. Så har det ju snackats om Lacazette, Benzema, Bojan Kirkic ryktades det om ett tag.
Benzema som jag håller som en av de mest överskattade. Men det får man kritik för. Nej, men jag, alltså, av det här med, jag ska vara ärlig, det låter som, man låter så jävla larvig, men jag är mycket mer intresserad av att se vilka är det som försvinner från allsvenskan. Jag ska inte säga att det är roligt, men det är mycket mer intressant än att veta vilken världsklubb får den spelaren från en mindre klubb. Alltså fotboll, det ska jag välja med att jag kollar på Arsenal, sen kollar jag på Arsenal kanske, alltså så här, Champions League-finalen har jag inte kollat på många år. Så i princip kollar jag på Arsenal och allsvenskan, det räcker för mig.
Jo, oh, alltså det gäller ju att ha hälsosamt så man inte blir utbränd av fotboll. Det finns ju vissa som aldrig kan bli utbrända, för jag kan ju tänka mig Erik Niva är en sån där som aldrig blir utbränd.
Nej.
Han är, han är en sån där som kan sitta, och jag kan inte föreställa mig att han sitter och kollar på någon sån här moldavisk andra divisionsmatch, om det finns något, finns någon rolig historia bakom den, det mötet eller någonting. Så kan jag tänka mig att han sitter där och njuter utav moldaviska andra ligan.
Nej, men jag uppfattar man bara pratar om dig och mig, att vårt intresse har blivit lägre. För förr när vi snackade så
alltså, det jag kan sträcka mig till, det är att kolla på såna här svep som de gör. Det kan jag sträcka mig till, för det tar inte så mycket tid eller någonting. Det kan vara kul att se höjdpunkterna från matcher istället. Inte detaljerade höjdpunkter, det är typ målen och avgörande skeden. Det är det enda jag kanske är intresserad av att se.
Men vi säger, men Liverpool kollar du på så ofta det går.
Ja, alltså inte varje gång. Det beror på mötet och det, om jag har tid och det. Men jo, jag kollar på. Om jag inte har någonting för mig så kollar jag ju på matchen.
Jo, men det är så att när vi blev vänner då det är ju ganska lång tid sedan faktiskt, men då uppfattar jag som att man snackar om fotboll i princip hela tiden. Det gör vi ju inte nu längre. Alltså mitt fotbollsintresse är mycket lägre nu än innan.
Nej, för det är väl mer insåg man har snöt in sig på det som är intresserad och tänk, bryr sig inte så mycket om det som händer.
Nej, men det är just det, för att jag följer som, alltså, det är så att allsvenskan och vilka som går till Arsenal eller hur Arsenal ser ut, det är det som är det viktigaste. Alltså, jag bryr mig inte ett skit om vem Chelsea var in eller så här. Så det är det jag följer, och det är därför jag snöt in på hela den här diskussionen vi hade förut om svensk talangutveckling och hela den biten. Därför att den är så fruktansvärt intressant. Men sen om man ska dra det
sen, sen har jag
perspektiv sen, så orkar jag inte gå in på det, för det är ett annat avsnitt.
Jo, jag har väl också lite också personlig intresse i det, just för att jag är fotbollstränare också, så det är saker som intresserar mig väldigt mycket.
Jo, så är det.
Och jag är ungdomstränare, så jag gillar verkligen det här med talangutveckling. För mig är det sjukt intressant. För många andra så bryr de sig inte. Bara det blir en världsspelare av dem, så bryr de sig, så kunde de inte bry sig om saker som hur man får fram dem.
Nej, men det är mycket som krävs för att spelaren ska bli en världsspelare. Alltså Zlatan, det är mycket som har hänt på vägen, alltså, som har gjort att Zlatan har blivit som Zlatan är.
Jag säger så här att visst, Zlatans attityd och mycket det har stor del i varför han är där han är idag, men han har också nog ett par ungdomstränare att tacka också.
Jo, alltså definitivt.
Eller inte bara ungdomstränare utan seniortränare också. Han har en hel del tränare att tacka för sin utveckling också.
Kanske inte Pep.
Nej, kanske inte.
Det finns väl andra. Nej, men alltså jag tycker att det är en bra, det är alltid trevligt att snacka fotboll med dig, Tim.
Mm.
Sen i detta avsnitt så höll vi med varandra ganska mycket, men det finns ju vissa frågor angående fotboll som vi definitivt inte håller med varandra
på. Men vi snackade om någonting igår där vi inte var helt i eniga. Vad var det om?
Ja, vad var det inte? Nej, men det var ju huruvida Lagerbäck var en bättre tränare än Erik Hamrén och...
Ja, just det. Jo. Nu ska folk inte tro att jag på något sätt gillar Erik Hamrén som förbundskapten, men...
Nej, men alltså, det gick ju helt enkelt ut på att jag förklarade för dig mer ingående än vad jag brukar göra, varför jag tycker att Lasse, varför jag var mer nöjd när Lagerbäck var tränare än vad det är för Hamrén. Men sen tycker jag att det är en så pass lång diskussion, men kontentan gick ut på att med Hamrén så är allting så fruktansvärt oförutsägbart, man vet aldrig vilka spelare som spelar.
Nej, det vet man väl. Det är väl samma gamla.
Ja, men nu var det nästan jag kollade en svensk landskamp i och för sig. Så där faller väl mina argument.
Nej, jag har inte heller sett den. Det är jättelänge sedan jag såg. Jag har bara läst resultaten. Det är det typ det enda.
Ja, och då... Nej, men vi säger så här. Det finns en anledning varför Sverige är så lågt rankade nu på den där rankingen. Som man kanske inte bör ta på allvar dock. Men under Lagerbäckstiden så var man betydligt högre och var alltid en... Sverige var alltid ett hot. Och det är man inte nu med Hamrén. Men alltså, det är inte enbart hans fel, men det finns vissa saker med honom jag ställer mig väldigt förlågande till. Och först och främst är det ju defensiven. Det är obefintligt. Han borde ju ta in en försvarstränare. För att det är, han kan ju inte försvara.
Oh.
Så är det. Men jag tycker att det var ett vänskapligt avsnitt, så får vi inte in på den diskussionen bara.
Nej, vi undviker nog det i alla fall just nu. Det kan bli ett annat avsnitt kanske.
Ja, sen har vi fått se vilket forum det är på. Tretans vänner eller undervärde, det ser vi. Men det är väl det är väl skäl att återvända till den. Nej, men just med, om vi bara tar det med tränare på vägen och sånt där.
Mm.
Varenda gång man läser fotboll, så alltså det finaste klippet på något sånt, det är ju ingen tränare i och för sig, men det var Ian Wright, det var tv-sammanhang för ett år sedan, spelade fantastisk. Nu jobbar man på radio, som är sådär. Han bjuder in kända snubbar, så pratar man om fotboll. Det är ganska mycket korvfesten.
Det är ju tyvärr det med fotboll. Vi har ju till exempel inte pratat någonting om damfotboll här i det här avsnittet.
Nej, men det är VM i sommar och det kommer definitivt tangeras.
Ja, det skulle vi kunna snacka om.
Jag älskar damfotboll lika mycket som herrfotboll, så är det. Eller vad fan, jag älskar fotboll.
Om man säger så här, min åsikt är ju att när jag har sett dammatcher, så ser man, jag tycker man mer ser den här rena spelglädjen där än vad jag tycker man ofta ser på herrmatcher.
Ja, sen är det mycket roligare att se dammatcher. Dels för att de har en tränare som kan fotboll. Dels så är det ett ganska jämnt lag. Visst, Lotta Schelin är en av de absolut bästa i världen.
Mm.
Men det är inte bara hon som är världsspelare. Kosovare Aslani, som är dels från våra hoods.
Mm.
Hon är hur bra som helst. Och du har liksom Nilla Fischer, som är en jättebra back. Caroline Seger är ju bärande. Både landslag och klubblag, det finns ju hur mycket som helst. Alltså det ska jag säga, att jag, när det var EM som i Göteborg, eller i Sverige, så var jag i Göteborg. Det var ju coolt att det var...
Men du såg ingen match?
Jo, för fan. Sverige och Finland 5-0, den såg jag. Men det har bevis på, jag tror biljetten ligger här hemma någon gång, så jag får instagramma ut den.
Jo.
Nej, men just då, att jag får ut mycket med det. Deras spel tilltalar mig mycket mer. Och då är det ju trevligare att titta på det.
Jo.
Och sen, ja, de har alltså... Jag vill inte ösla 90 minuter och bara se Zlatan spela. För det är ingen i svenska landslaget som...
Som är speciellt rolig att se när de spelar.
Alltså, Jimmy Durmaz är jag lite förtjust i.
Så om jag ska vara ärlig, så tycker jag många av de flesta i landslaget, det är så förbaskat tråkiga spelartyper.
Ja, Pontus Wernbloom sitter ju mycket i bänk.
Jo, jag tänkte faktiskt på honom, jag tänkte tråkiga spelartyper, men...
Ja, men det är inte så sexigt när han spelar.
Nej, det är inte liksom hans funktion som städgumma.
Dock har han bättre teknik än vad många tror.
Mm.
Nej, men så, alltså, visst nu, det ska man vara ärlig med att... Damfotbollen, kunskaperna där är ju inte lika stora som de är i herrfotboll.
Mm.
Men damfotboll är, tar mig fan, minst lika roligt för, jag menar,
och inte mindre relevant. Som här, jag tycker inte vi ska be oss in på den här diskussionen, herrfotboll kontra damfotboll, vad det är bättre, och så det som en del andra vill göra.
Nej, men det kan man, alltså det kan jag ta. Det behöver inte bli någon diskussion, för det är som sagt, det är ju för fan samma sport.
Mm.
Så, alltså,
det är väl lite trist att det är mindre kommersiellt intresse, och att under de här galorna som har varit, det var ju diskussion att,
jo, men
att
det
de fokuserar, att förbundet väljer att fokusera mer på herrfotbollen. Visst, jag kan förstå varför och det, men...
Jo, men det är ju en av
det är ju också med tanke på att förbundet väljer att profilera mer landslaget och det, så blir det ju tyvärr så att man fokuserar mer där. Trots att vi har ett mer framgångsrikt damlandslag för tillfället än ett herrlandslag.
Jo, och det är apropå det med galan, det är en av anledningarna för man inte har någon respekt för TV4 exempelvis. Då fick jag in det också. Nej, men så jag menar, alltså, fotboll som fotboll, det är ju samma sport. Det är ingenting som skiljer.
Nej, som sagt, det är lite lägre nivå, men alltså, inte för vad så, nu låter det som att man på något sätt ser ner på damfotboll, men det är ungefär som när du går och kollar på en, liksom en ungdomsmatch, väntar man sig att se samma spel som när herrar spelar. Det är väldigt mycket misstag och det, och jag säger inte på något sätt att damfotboll är som att titta på ungdomsfotboll.
Nej.
Det är, men istället liksom lite, det är färre spelare, vilket gör och samtidigt att kvaliteten blir lite mer varierande. Alltså de har inte alls samma underlag med spelare som ett herrfotboll har.
Nej, men sen tycker jag att vi ser det. Alltså, det är bara att ta så. Det svenska landslaget är mycket mer framgångsrik i damfotboll. Det räcker väl?
Jo. Ja, men alltså,
det kanske man borde
planera. Alltså, vissa säger att det går så mycket mer långsamt. Ja, men ja, herregud, det är ju,
är det så viktigt verkligen?
Ja, men det är, ja, alltså titta på någon av de, titta på gamla fotbollsmatcher. Alltså titta på liksom på 80-talet, så ser du där, det var ungefär samma tempo som damfotbollen är. Okej, inte så, det kanske är som 90-talet, fotboll på 90-talet, fotbollen har ju ändrat sig så mycket och blivit mycket snabbare.
Nej, men det jag tänker, det är det som är så jävla skitsnack, och om man tänker så, att det är väl kul att få se ett mästerskap där svensk lag fan har chansen på att ta medaljen.
Mm.
Alltså det är en rimlig chans, det kommer ju svenska herrarna aldrig någonsin göra.
Ja, aldrig någonsin vet, det tar jag lite reservation för, vi vet inte hur svenska landslaget ser ut om 50 år.
Nej, men det finns en risk att du och jag sitter på ett hem och är ganska gamla när det börjar bli tal om det. Sen, ja. Nej, men så det är klart, vi har inte pratat så mycket om damfotboll, men det kan jag ju garanterat lova att det kommer komma att det, för min podcast kommer ju komma till ett annat vänner, det kommer det definitivt.
Alltså jag säger så här, jag skulle gärna vilja se mer damfotboll. Problemet är att det är svårt att hitta tv-sända matcher. Och det är ju ett helt annat problem där också.
Jo.
Alltså vill man se liksom en match, då är det väldigt skralt utbud och hittar liksom någon kanal som ens tv-sändare eller stream. Det är inte så jäkla på många liksom som, och det är trist som sagt, för man har inte så mycket valmöjligheter där.
Jo.
Det tycker jag är fett. Och när det väl sänds, speciellt här i Danmark där jag bor, så liksom det är knappt ens de marknadsför att det är liksom damfotboll på tv.
Alltså det är
de sänder det för att, som många andra landslag har, så brukar herr- och damlandslagens tv-avtal brukar ju göras gemensamt. Så de är ju tvungna att sända. När de förhandlar så är de tvungna att sända ett par dammatcher också.
Nej, men jag hoppas det, att jag vill, det ska bli jättekul att följa VM i sommar.
Jo, jag ska försöka se ett par matcher faktiskt. Det är på min lista. Det ska jag försöka göra, och du får väl påminna mig om jag skulle glömma det.
Nej, men det jag skulle komma till när jag var på väg att snacka om, när jag var och såg en dam här. Alltså det känns fan fel att säga damfotboll också, men alltså de som känner mig vet ändå att jag inte gör skillnad. Så nej, men just att ja, alltså då när man satt och väntade, dels var det fullsmockat, 18 000 på Ullevi. Jag fick sitta längst upp bredvid, ja, det var mest finnar där, men jag hittade några, den killen som satt bredvid mig. Dels åkte jag ju med en kompis och vi snackade, men sen hamnade jag bredvid någon som, jag tror han var blåvit, så vi kom överens.
Mm.
Nej, men det var just det, det var så inåt helvete mäktigt. Det är så här, man ser att spelarna springer, så tänker man, fan, det är Kristin Hammarstam, hon är ju jättebra målvakt. Så ser man bara så här, Aslan springer, Lotta Schelin, Caroline Seger, Josefina Ökvist, Tunebro, alla de här.
Mm.
Och så kommer Pia Sundhage ut, och då bara, fucking hell, det här är fan stort alltså.
Mm.
Och henne tog jag ju kort och instagrammade ut, för det var stort. Och sen, och sen på hotellet efteråt så satt jag med min kompis i baren, och så kommer Victoria Svensson Sandell Svensson kanske hon heter, och Caroline Jönsson in och ställer sig bakom mig. Det var stort.
Mm.
Nej, men så, alltså damfotboll, det är inte så jävla dåligt som folk säger. Alltså det är, som sagt, för min del så är det mycket roligare att kolla.
Med tanke på att det landslaget också är så långt mycket mer folkkär och tillgängliga än Hamrens grabbar.
Jo, men vet man, tror att man är mycket bättre än vad man är, sen har man problem att vinna mot Estland. Nej, men bra Hamrén, och så sitter förbundet och säger, men vi är nöjda med 2014. Okej, då är du dum i huvudet om du är nöjd med det. För det kan man inte vara. Men Rasen vann 2 matcher totalt, och det var mot 2 jävla raggargäng.
Vad var det jag läste? Någon som sa att det här var typ en av de svagaste perioderna i landslaget på väldigt lång tid.
Jo, men de är nöjda. De är nöjda.
Det är fan svagaste. Vad var det fan? Det var mer än 10 år. På mer än 10 år, tror jag.
Jo,
vi
men
har aldrig
vet.
Förlorat så mycket matcher som vi har gjort.
Nej, men de är nöjda. Det räcker. Karl-Erik är nöjd. Ja, men han är ju som han är. Nej, men så absolut. Alltså, fotboll kommer man definitivt tangeras i någon form av specialavsnitt.
Mm.
Men vad heter för... Nu var man ifrån det här med transfers, men ska du följa det noga nu måndag, den sista dagen?
Ja, det blir ju idag för de som lyssnar då.
Jo, det blir det ju. Så se det här som uppvärmning för mediebolagen har. Nej, ja. Jag skrev för det. Jag tycker
jag kommer liksom att surfa in lite och kolla och se om det är någonting som kommer att hända från Liverpool, annars så kommer jag nog förmodligen inte. Jag kommer inte liksom att sitta och följa Sportbladets livesändning utav Deadline Day.
Jag kommer på den i bakgrunden, så är det.
För jag tycker den är så himla självgod och
kongfest.
Ja.
Dels.
Det är synd för de kvinnliga journalisterna de har som skriver om sport, beskriver om annat numera, så.
Ja, sen tekniskt och med kunnighet så är det. Jag tar som Johanna Ferendén till exempel, det är en av de absolut bästa sportskribenterna i Sverige, helt klart.
Mm.
Johanna Garå likadant, fruktansvärt kompetent på alla sätt, men så får man läsa Peter Wennerman istället. Ja, så är det med det.
Precis.
Nej, men så, nej. Men man kommer följa, men jag, å ena sidan tror jag att någonting verkligen kommer hända, men det är väl bara för att man är en optimist.
Jo.
Men jag hoppas på Schneider eller en. Men det var väl det, ett ganska spretigt avsnitt i och för sig, men det landade det som vi tycker är intressant, både du och jag, svensk talangutveckling.
Mm.
Och det kommer ju tangeras tidigare, men sen är det ju... Men vi bara säger kort, vilken värvning har betytt mest för dig till Liverpool?
Ja, inte menar du generellt, eller...
Ja, alltså skitsamma på 60-talet, för då fanns det ju inte.
Alltså, jag har inte så bra koll under Liverpool under storhetstiden, men jag kan ju ta... Jag kan ta senast att januarifönstret 2013 här var ett väldigt bra fönster för Liverpool.
Ja, då var det Coutinho.
Och Sturridge.
Ja.
Båda två, liksom Sturridge kom ju in och levererade från typ första matchen. Jag tror han gjorde mål i debutmatchen också.
Jo.
Och han har ju i princip investerat sen dess, så...
Nej, jag har inget sånt först man kommer ihåg, men det är klart, från Juventus till Arsenal, 10 i januari 99.
Mm.
Den är jag nöjd med.
Jo, alltså när man tittar så, jag vet inte om han levererade han från att han kom, eller?
Och när vi har alltid levererat.
Okay.
Nej, men det dröjde inte särskilt lång tid innan. Sen trodde man väl inte att det skulle bli en sån oerhörd legend som han är i klubben.
Jo.
Men det var ett spännande avsnitt i alla fall, och jag tackar för att du var med, Tim.
Jo, tack, tack.
Då får väl jag göra skamlös reklam för munvärden.
Ja, det får du göra. Vi har mycket saker på gång. Som alltid.
Det kanske inte är så mycket sport, men det är desto mer initierat om film.
Mm.
Så gillar ni film, in på munvärde.se.
Eller tv.
Ja, film eller tv, ja. Mm. Gillar ni den så är det bara in på munvärde.se. mycket. Jag kan ju säga det, visst, jag har god relation med er på munvärden, men det är en fan bra recension.
Så, jo, tack. Det tackar vi för, kan jag tacka. Och Henriks vägnar också.
Jo, nej, men det är väldigt bra. Så bara sumfa in där, så har ni det. Så får vi, så tackar jag dig åter en timme, så får vi tack, se tack. När vi hörs nästa gång.
Ja, precis.
Ha det gott, kompisar. Hej, hej.